Jesus, tack för att du redan är här genom den helige ande. Att du uppfyller detta rum och att du uppfyller våra liv. Här ändå vill vi be, kom Jesus, kom på ett särskilt sätt genom ditt ord. Kom på ett särskilt sätt till någon som behöver dig den här dagen. Med din ljusa blick, med den kraft som finns hos dig. Herre, med det mod som bor i dig. Välsigna ditt eget ord på våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag läser ifrån Johannes evangeliets 21 kapitel. Och några versar där i mitten. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." Och de sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: "Mina barn, har ni ingen fisk?" De svarade nej, och han sa: "Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken. De här två berättelserna som vi har läst, först i början av gudstjänsten och nu, som båda handlar om att Jesus plötsligt blandar sig i yrkesfiskares vardagsarbeten med lite goda råd och tips. De här två texterna har stora likheter med varann, men de infaller i olika skeden av de här lärjungarnas liv. Hos Lukas, som vi hörde tidigare, så möter vi relativt morgontrötta fiskare som står och sköljer sina nät i vattenbrynet. Man kan känna när man läser den här texten att det fortfarande är ganska svalt som det är i de trakterna av världen tidigt på morgonen. Men den första morgonvärmen börjar så sakta göra sig gällande. Stämningen är dämpad, förstår vi när vi läser. Jag föreställer mig att stämningen till och med är lite vardagsdeppig. Alltså, detta är inte bara en vanlig dag, utan det är en ovanligt dålig vanlig dag. Deras ansträngningar har varit fruktlösa. De har slitit hela natten, som det står, men inte fått någonting. Så är det ju, det vet alla ni som fiskar. Martin Boström, som skulle ha lett mötet idag men ligger sjuk, han är en stor fiskare. Han och alla ni andra som fiskar vet att om man till sist, efter långt fiskafänge, får något, så påverkar ju det hela upplevelsen också av de där långa, långa, långa timmarna när man väntade och väntade och väntade och inte fick något. Tvätta nät är ganska roligt faktiskt när man har fått mycket fisk. Men tvätta nät är fruktansvärt tråkigt när det bara sitter skräp i dem och man inte har någonting med sig hem. Jag föreställer mig att det är ungefär som att diska hemma är mycket, det är ju aldrig roligt. Men det är mycket roligare efter en god måltid än efter en misslyckad. När jag har läst de här texterna tillsammans så är det är två ganska starka känslor som talar i den här texten. Den första, det är den här känslan av uppgivenhet. Den som bor i sucken: "Herre, vi har fiskat hela natten och inte fått något." Det är skönt att vara trött efter en succé, men det är dubbelt tungt att vara trött efter ett hårt arbete som inte har gett någon lön för mödan. Därför är det här en skara uppgivna människor. Den andra känslan, det är självklarheten i Jesu agerande mot dem. Och jag skulle vilja säga att detta är en självklarhet som inte alltid är särskilt lätt att tas med och inte alltid särskilt lätt att förstå. När Johannes berättar om denna morgon när Jesus kommer till dem och de har fiskat resultatlöst, så tycker jag att Johannes skildring i jämförelse med Lukas skildring här om möjligt är än mer provocerande. Lyssna på den här dialogen igen. Har ni ingen fisk? Alltså de har fiskat hela natten. Har ni ingen fisk? Och de svarar nej. Lägg ut näten på höger sida om båten istället, så får ni. Ursäkta mig, men finns det någon enda yrkesfiskare som inte har kommit på att man kan prova på lite olika ställen? Att man kan lägga näten till vänster och till höger om vartannat. Finns det någon yrkesfiskare som inte har begripit det? Alltså är det inte precis det de här männen har ägnat hela natten åt? Och så kommer Jesus och säger, lägg ut näten på höger sida så ordnar det sig. Suck. Jag måste säga först att jag tycker lärjungarna visar prov på en imponerande fördragsamhet med Jesus. Så om det finns något tillfälle när det är svårt att ta emot sådana här goda råd och tips, så är det ju när man har försökt länge men bara misslyckats. Jag föreställer mig att det är som när den första snön kommer och man ska ut och byta däck på bilen, och så är det ju alltid någon av de här hjulmuttrarna, bultarna, som sitter så förfärligt hårt så de går inte att få loss. Och så står man där och sliter, det är kallt, man är trött, man är svettig, man är uppgiven, man har dessutom halkat med fälgkorset och slagit sig blodig på händerna, och man är dessutom man. Och i sådana lägen så är det fruktansvärt synd om just män. Och så kommer någon vänlig själ ur hushållet i ens närhet. Och så står de där och tittar en stund och så säger de, alltså drar du verkligen åt rätt håll? Nej. Prova att dra åt höger istället, för du ser, den sitter, det är därför den sitter så hårt. Och då är det ju fruktansvärt svårt att vara tacksam för råden, eller hur? Och det är fruktansvärt svårt att behålla behärskningen. Och det har hänt att män i sådana tillfällen har dragit fälgkorset rakt in i skärmen på sin bil. Jag har aldrig gjort det, men det har varit ytterst nära. Något av det här finns i den här berättelsen. De har fiskat hela natten. De är trötta, de är desillusionerade. Och så kommer Jesu alldeles fantastiska råd. Lägg ut på höger sida om båten så får ni. Alltså så enkelt kan det väl ändå inte vara. Jag tänkte använda denna text till att driva en enda kort tanke innan vi sen går in i den här förmiddagens stora förkunnelse, nämligen vid nattvardsbordet. Och det är att låta den här situationen handla om detta att utvecklas eller djupna i sin relation till Gud. Och jag vill göra det bara ur en enda aspekt. Det andliga livets fiskelycka, för att vara kvar i texten, beror ytterst sällan på nya och omvälvande upplägg i sitt andliga liv. Utan det tycks vara så här att andlig fördjupning, själva liksom huvudvägen till det, kungsvägen till det, det är att inte förtröttas i det man gör. Alltså göra det man ska göra och det man tror är rätt. Och vara öppen för att på Jesu ord göra en liten justering i det man ägnar sig åt. Det tror jag är det andliga livets själva huvudnyckel. Det som är svårast att tro vad det gäller andlig utveckling och andlig fördjupning, det är ju att det är till sist de där små, till synes marginella förändringarna som på lång sikt gör stor skillnad i en människas liv. När Jesus kommer gående i halvmörkret och vänder fiasko till succé hos de här människorna, så ber han dem observera. Han ber dem inte byta vik. Han ber dem inte byta båt. Han ber dem inte byta redskap. Han ber dem inte byta fiskesätt. Han ber dem använda allt det de har på samma sätt som de har gjort förut, men göra en liten förändring eller justering. Lägg ut näten på höger sida istället. Och hör och häpna, det gör skillnad. Näten är fulla av fisk. Jag tror att det där sker, alltså, av två skäl. För det första, därför att det är Jesus som säger det. Alltså, Jesu ord skiljer sig från andra människors ord, bland annat på detta sätt att Jesu ord inte bara är allmänna välgångsönskningar eller tips om hur saker ska gå lite bättre, utan att Jesu ord har den kvaliteten i sig att det är skapande ord. Alltså, det är någonting som utförs där man tar emot Jesu ord. Öppnar man sig för dem, så är situationen inte riktigt exakt likadan längre. Det omöjliga kan ske. Jag tror också att det här sker därför att det väldigt ofta så här verklig förändring i människors liv går till. Förändring sker, tror jag, genom små förskjutningar. Nästan aldrig genom såna här plötsliga lappkast i livet. Lotta och jag har en nära bekant som på ett underbart sätt har exemplifierat det där för oss. Hon har den lilla olaten att hon kan inte låta bli att köpa böcker som handlar om hur hon ska få ordning på sitt liv och sin värld. Alltså såna här tipsböcker. Det kan handla om allt från hur man organiserar sin tid, hur man sorterar och sparar urklipp som hon håller på med, till program för hennes fysiska träningar. Böcker som heter Så maximerar du din förmåga och Gå ner i vikt med GI-metoden kan hon inte motstå att köpa. Hennes hem är fullt av sådana böcker. Problemet som hon ganska ofta tar upp när vi umgås, det är egentligen bara en enda liten detalj, och det är att hon aldrig kommer igång. Hon köper en ny bok istället. Och det där är så typiskt. För kanske är det så att för ytterst få av oss så finns den där kraften att börja ett helt nytt liv denna måndag morgon eller denna eftermiddag. De allra flesta av oss, vi saknar den kraften. Därför att de gamla mönstren, alltså det här som vi har lunkat på gång efter gång, de gamla mönstren sitter så djupt, så ganska ofta faller goda illusioner åt sidan. Om det här är sant på något område, så hävdar jag att detta är särskilt sant om detta att utvecklas och fördjupas i sin relation till Gud. Få ett varmt och rikt personligt andagsliv eller närhet till Kristus. Man kan ju drunkna i goda råd om hur man får ett böneliv. Vad många bra böcker jag har läst i det ämnet, ni anar det inte. Det var faktiskt inte för någon klok människa gav mig rådet att sluta lyssna på alla 100 goda råd om hur ett böneliv växer fram. Och så sa denne goda vän, försök hitta ett eller två bland alla dessa råd som du väljer. Och så håll dig till de ett eller två råden om andlig fördjupning. Jag vågar säga att det där var något av en revolution i sin enkelhet. Den som väckte mig egentligen, det var när jag läste följande korta text ur en bok som var skriven sent 1600-tal. Så detta är ingen nymodigheter. Så här står det. Guds närvaro, det är ju det, efter vad jag tror, som hela det andliga livet går ut på. Och jag tror att om man rätt övar sig i detta så blir man andlig på kort tid. Om jag vore predikant skulle jag inte predika något annat än övningen i Guds närvaro. Om jag vore andlig ledare skulle jag anbefalla denna övning till alla och en var. Och lyssna, så nödvändig och så lätt tror jag att den är. Slutcitat. Märk ordet lätt, som nästan aldrig förekommer när det handlar om andlig fördjupning, utan man får en uppfattning om att det är fruktansvärt svårt. Broder Lawrence, som den här författaren heter, som jag har citerat här i Smyrna någon gång förut, han ger väldigt få råd om hur detta liv ska bli möjligt. Men de två som jag har försökt anamma, jag säger inte att jag har lyckats, men jag har åtminstone försökt och försökt hålla mig till, de är så vardagliga att man nästan inte hör dem. För det första, gläd dig över Guds ständiga sällskap hos dig. Gläd dig över det. Alltså, Gud är inte där som en recensent över hur du lyckas med ditt liv, utan Gud är där som en vän och en hjälpare. Så gläd dig över hans sällskap. Och för det andra, gör varje handling till ett litet samtal med Gud. Varje handling till ett litet samtal med Gud. Jag tror poängen i det här, för det första är det där om kraften i Guds närvaro. Alltså att det händer någonting när en människa upptäcker att Gud är där. Men jag tror också poängen är att inte hela tiden pröva sig fram, byta strategi, nya spår, utan våga tro att de här små förändringarna jag gör i mitt vardagsliv i riktning mot att jag vill ha ett djupare liv i Kristus, våga tro att om jag håller mig till det så kommer det göra stor skillnad i mitt liv. Jag tycker att det är en fruktbar tanke att se varje enskild dag man möter som hundratals små tillfällen till övning. Där jag kan öva mig i till exempel detta att bli medveten om att Gud är med mig här och nu. Och så ofta det går, låta den tanken att nu är Gud här, låta den tanken leda till ett litet vardagligt samtal med Gud. Där man kanske tackar för hans närvaro. Alltså kort och gott, glädja sig över de tillfällen som faktiskt fungerar. Istället för att hela tiden sörja över att ha dåligt samvete, över att man glömmer eller misslyckas. I grämelse bor ingen kraft alls. Men i glädje över det som fungerar, de där korta, korta stunderna, i den glädjen bor det väldigt mycket kraft. Så här fungerar vi på ganska många områden i livet, tror jag. Jag tillhör själv de som har ganska svårt ibland att få saker ur händerna. Men jag har kompenserat det med att jag tycker själv att jag är en rackare på att skriva sådana här att göra listor, ni vet. Jag skriver väldigt många sådana här obs, vad jag ska göra. Och på den listan kan jag skriva till exempel ring Försäkringskassan, utropstecken, utropstecken. Och så står det där ett tag. Och så hinner man göra lite annat eller inte göra något annat. Och så hänger det liksom efter, och så någon dag så är den där listan så klotter, så då skriver jag en ny lista och så skriver jag ring Försäkringskassan och så skriver jag upp de andra sakerna som har tillkommit. Och då kan man ju trösta sig själv med att man har i alla fall inte släppt saken, eller hur? Man jobbar ju på det på något sätt. Men det händer ingenting, absolut ingenting, förrän jag tar telefonen och ringer Försäkringskassan. Då har jag upptäckt att då händer något mycket märkligt. Och det är någon slags effekt som gör att om man har ringt ett av de där samtalen, om man har prickat av en sak på sin lista, så är det ofta så att då kommer lite annat liksom farande. Och ganska snart så kan man pricka av både 3 och 4, ibland 5 saker på sin lista. Tänk om det är precis så här med detta att ha ett personligt andaktsliv. Detta att ha tid för att samtala med Kristus i sitt vardagsliv. Att de där korta stunderna, där man sitter i bilen på väg till jobbet, där man tar en kort promenad medan man lägger in tvätten eller medan man stryker. Tänk om det är så att det är de tillfällena när man börjar glädja sig över dem och säga, men de här stunderna har jag faktiskt. Att det är precis samma effekt i dem. Att när jag upptäcker att i det borde kraft, ja då vill jag gärna en kort stund, kanske bli ett par korta stunder. Och ganska snart när jag vänder mig om så ser jag att jag har på något sätt fått nåden att öppna en välsignad process i mitt eget liv. Som leder till att när jag om något år tittar mig tillbaka så säger jag, ja men de där ytterst små korrigeringarna har gjort stor skillnad i mitt vardagsliv. Så till dig som i andens värld tycker att du har fiskat hela natten och inte fått något. Till dig kommer Jesus idag i denna gudstjänst. Han kommer till dig vid nattvardsbordet. Han stiger i din båt och han följer med dig ut på de vatten som för dig är bekanta. Inga nya vatten. Han bjuder dig att kasta näten på den högra sidan. Och jag manar dig och säger, tro hans ord. För livet är fullt av överraskningar. Och inget liv är så överraskande som bönelivet. Amen, vi ber. Gud, tack för att du inte är vår recensent utan att du är vår hjälpare, vår vän, vår fader. Herre, jag ber om den där heliga lockelsen i våra liv. Efter att få söka dig, göra dig till en större och större del av vår vardag, vårt vardagsarbete, vårt fiske. Herre, jag ber om mod och tro att det lilla gör stor skillnad. Och jag ber om tro för det som går att börja öva på redan i eftermiddag. I Jesu namn. Amen.